Okay, Niklas. What is Vladimir Putin's favorite song?
Nej, jag vet inte.
Cry me a river.
Hej och välkomna till Geografipodden, podden där vi sätter rummet i centrum. Jag heter Niklas.
Jag heter William.
Och idag så tänkte vi gå in lite mer på människans roll inom geografi och framförallt då geopolitik.
Ja.
Och det är ju ett sånt begrepp som har funnits med ganska länge. Och Många sådana begrepp är ofta ganska svåra att definiera. Så jag tänkte ta två stycken och sen får du reagera på dem.
Kör på.
Det första är då från Wikipedia. Bra källa.
Ja, det är stabilt.
Wikipedia säger att geopolitik då är en vetenskaplig disciplin där politik, historia och sociologi analyseras med referens till geografi.
Ja, det var kortfattat.
Det är en kort definition av i alla fall en del av begreppet geopolitik skulle jag vilja säga.
Precis, det kanske inte täcker hela.
Nej.
Allt som geopolitik innebär.
Exakt, så vi får se om nationalencyklopedin klarar det bättre.
Låt höra.
Nationalencyklopedin säger då att geopolitik är en benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden. Så väldigt knutet till stater.
Ja, precis. Det är lite annorlunda, men också täcker en del.
Absolut, en del. Jag skulle säga att de här definitionerna missar en ganska viktig del av geopolitik. Och det är då hur politiken påverkar geografin. Att det inte bara går åt det ena hållet, utan att geografin påverkar politiken och politiken påverkar geografin. Och om man tar bara ett sånt exempel som gränsdragningarna i Afrika till exempel då.
Ja, precis.
De är egentligen raka streck på en karta som har suttit i ett rum där kolonialmän har bestämt hur det ska se ut. Det är inte så särskilt mycket liksom beroende av hur geografin ser ut i det området överhuvudtaget.
Nej, de har kört sitt race.
Ja, det har de.
Och då, alltså, det kan ju få fysiska liksom, manifestationer i landskapet i slutändan också, va?
Ja, det kan det absolut.
Beroende på om ett område hamnar i ett visst land med en stat som gör så. Och sen på andra sidan råkar det vara ett annat land och där gör staten något annat och så.
Och i vissa fall så är det ju då folkslag som hamnar på två olika sidor av en landsgräns. Och även om de har ett kulturellt arv så måste de anpassa sig till två olika nationer eller stater då. Och lagarna och reglerna som gäller i de staterna. Så jag skulle säga att det går åt båda hållen liksom.
Ja, men det gör det ju. Men det får väl då alltså mest fokus det här att geografin påverkar politiken och framförallt hur stater agerar. det som liksom lyfts fram mest.
Det är det, absolut. Och det är väl det också, det liksom kulturella begreppet geopolitik. Det som framkommer när man läser Aftonbladet till exempel. Så kan det pratas om geopolitik, men då är det utifrån, ofta utifrån de som styr stater när de pratar om geopolitik, och då utgår de ifrån ett statsperspektiv liksom.
Ja.
Så den här mer liksom, ja, åt andra hållet då, hur politiken påverkar geografin, det är alltså i min bok så är ju det väldigt viktigt, även om det inte får lika mycket utrymme i media och i liksom den allmänna kunskapen liksom. Så jag har faktiskt ett till citat.
Mm.
Om du vill höra det.
Ja.
Det lyder så här. Nu ska jag prata engelska också.
Oj.
Geopolitics refers to the theory and practice of politics at the global scale, with a specific emphasis on the geographies that both shape and result from that politics. Det kommer då från Dittmer och Sharp. Och då, det där tycker jag att de får med just det. Att statsgränser till exempel då är ju en social konstruktion.
Mm.
Egentligen alltid, nästan. Så istället då, om man tänker så här, så blir ju liksom diskursen grundbulten istället för staten. Staten är inte någonting statiskt, utan det är någonting som kan komma att förändras utifrån alla möjliga olika orsaker liksom.
Ja.
Och vi kommer väl komma in på i alla fall ett exempel där statsgränserna har dragits om.
Det kommer vi göra, men vi kommer även komma in på exempel där, alltså det är en geopolitisk företeelse.
Mm.
På sätt och vis, men som inte direkt har med stater att göra.
Nej. Mycket,
utan det kan ha med liksom privata
intressen
att göra också. Mm.
Så är det. Och mycket av det som man kommer i kontakt med när man läser om geopolitik och den typen av konflikter som skapas utifrån geopolitik är mycket att göra med resurser av olika slag.
Jo, absolut.
Vi kommer väl försöka ta upp några olika exempel för att ge
en liten bred bild.
Exakt.
Vad det kan handla om.
Ja.
Okej, ska vi ta någonting historiskt om vad liksom geopolitik som begrepp, var det kommer från?
Ska vi göra det? så här ligger det till.
Okej. Nu ska vi bli upplysta.
Det var faktiskt en svensk geograf som myntade begreppet geopolitik.
Kjellén.
Rudolf Kjellén. Och han byggde väl sin teori mycket utifrån staten också, att han var en lärjunge till den tyska geografen Ratzel, som hade någon form av organic state theory, att staten var som en levande organism som utvecklades och så utifrån sin egen kapacitet. En liksom organisk stat typ. Och Ratzels och Kjelléns teorier fick genomslag under andra världskriget då.
Ja.
Mm. För det var ju också Ratzel då som myntade begreppet Lebensraum.
Ja, det gjorde han.
Som har använts i då av nazisterna under andra världskriget.
Precis.
Och det gjorde också geopolitik. Så det blev... Det är ett sånt begrepp som inte alltid har varit helt accepterat i varken akademiska liksom situationer eller i populär media överhuvudtaget.
Nej, det har väl fått komma tillbaka lite grann.
Exakt. Det stigmatiserades en del efter andra världskriget. Men det kom tillbaka som en mer kritisk del av den geografiska vetenskapen.
Mm.
Där man då dels ifrågasätter staters liksom fullkomlighet på något sätt när man går in på mer diskursiva och socialt konstruerade grundbulter då.
Ja, alltså vad geopolitik handlar om har ju också utvecklats en del, kan vi ju säga, sen andra världskriget.
Ja.
Då en sån här grej som pratades om då, eller innan andra världskriget, men även under tror jag, var den här World Island-teorin.
Mm.
Att det är viktigt att kontrollera det som de kallar för The Heartland, som är ungefär det som sen var, eller då var Sovjetunionen. För att då kontrollerar man liksom den största alltså mitten av den största landmassan, säga hjärtat av den största landmassan på jorden, och över 50% av jordens resurser. Och det där var väl någonting som tyskarna strävade efter att kontrollera då på, alltså nazisterna.
Det var väl deras expansion österut som hade lite målet att man skulle kontrollera the heartland.
Mm. För något som känns ungefär som spelet Risk.
Ja, typ så.
Så. Fram tills den då mer kritiska typen av geopolitik. Som är mer modernt slag.
Exakt. Och det har väl delvis att göra med alltså utveckling i system överhuvudtaget, alltså bara globaliseringskonceptet och de globala marknaderna gör att liksom markägande inte nödvändigtvis behöver vara någonting som ger en makt liksom. Mm. Speciellt inte då med teknologiska framsteg.
Det markägande behöver inte vara liksom knutet till en specifik plats.
Nej.
Till en stat, utan mark kan ägas, som vi kommer komma in på, någon helt annanstans.
Exakt. Och alltså det kritiska, eller det som jag då kallar för det kritiska geopolitiken, det är väl just det att man ser egentligen alla liksom geografiska, i alla fall kulturgeografiska indelningar och så här som en diskursiv konstruktion. Att det är någonting som har skapats. Det är någon som har haft en tanke att så här ska det vara. Och sen så har den tanken accepterats av så pass många att det har blivit en sanning.
Mm.
Och den sanningen då kan kommer att förändras över tid också.
Mm.
Och det är det som gör att det här gamla som under andra världskriget till exempel, att det handlade om stat mot stat och erövrande och krig och konflikt. Det är inte nödvändigtvis det fokus som läggs när man pratar om geopolitik. Det kan lika gärna handla om energipolitik och förnybart mot icke-förnybart. Det är väldigt mycket, tror jag, som skulle kunna innefattas i begreppet geopolitik idag. Som inte gjorde det 1942, till exempel.
Mm. Ja, absolut. En annan sak som kan diskuteras inom då geopolitik, om man kommer in på mer kritisk sätt att se på det, är liksom var och hur geografisk kunskap skapas. Att det är kanske som på samma sätt som vinnaren skriver historien, så är liksom dominerande makterna skriver typ geografin. Lite så. Och det skapas och liksom upprätthålls överallt av det som är liksom själva diskursen. Att den här kunskapen om omvärlden skapas liksom i, på universitet. Bara i samtal, nyheter här och nu.
Vita huset.
Ja, där också. Och att själva granskningen av hur alltså omvärldsbilden skapas också kan vara en del av liksom att studera geopolitik.
Ja.
Ja, ska vi komma in på lite exempel på geopolitiska
företeelser?
Ja.
Ja, alltså vi hade väl tänkt att ge några olika exempel på hur geopolitik kan se ut i olika delar av världen och vad de beror på.
Ja, så vi tar en paus och sen gör vi det.
Det gör vi. Den 2 augusti 2007 så nådde en forskningsexpedition från Ryssland till Nordpolen. Och utöver att då ta mark eller bottenprover och dylikt, så satte de också en rysk flagga. Och det är väl på sätt och vis startskottet för en geopolitisk konflikt i Arktis.
De satte alltså den här flaggan på
Nordpolen. Den geografiska Nordpolen.
Ja.
För då att de ville hävda sin rätt att nyttja resurserna hela vägen till Nordpolen genom att deras kontinentalsockel, menade de då, sträcker sig hela vägen dit. Och då kan man utvidga den ekonomiska zonen. Och de gjorde ju det där då mycket på grund av de oupptäckta olje- och naturgasfyndigheter som tros finnas i Arktis. Och en av anledningarna då till att Arktis som område har blivit intressant för inte bara Ryssland utan även USA och Kanada och Danmark och Norge framförallt då, är på grund av den globala uppvärmningen.
Mm.
Och att tidigare svåråtkomliga områden nu tros kunna bli väldigt mycket mer åtkomliga. Så det man har sagt om Arktis är att tanken att utvinna olja och naturgas därifrån inte längre är hypotetisk, utan för varje år så blir det mer och mer sannolikt.
Ja.
Och det här har ju då det finns ju en ganska stor konflikt i Arktis. Och det går ju att se utöver den här då flaggsättningen på Nordpolen på havets botten, så är det ganska många militära övningar som har utförts, NATO-övningar då, som har utförts över polcirkeln. Och de har då ofta bemötts av ryska stridsflygplan som har markerat. Alltså det handlar mycket om markerande och att visa sig stark för inför framtiden egentligen. För alla hävdar egentligen sin rätt att utvinna resurser ur Arktis. Och frågan är då vem som egentligen har rätt att göra det och hur.
Kan vi se det här som ett exempel på hur olika länder försöker skapa eller styra diskursen till att de har av någon anledning rätt till det här och skapa den liksom geografiska informationen som eller kunskapen ska jag säga som liksom ja, de kan använda för att hävda sin rätt, nyttja resurser.
Det skulle jag absolut säga. För det handlar ju egentligen om att skriva om eller rita om gränserna. Alltså, för Arktis är ju egentligen i mångt och mycket så är ju Arktis ingenmansland. Liksom. Mm. Men just det här, det praktiska, det innefattar ju kontinentalsockeln då. För man har 200 sjömil tror jag att det är som exklusiv ekonomisk zon. Mm. Det är det varje nation har. Och sen kan den utvidgas. För att om kontinentalsockeln, alltså den delen av kusten som är landet. Mm. Om den sträcker sig från Ryssland då, till exempel hela vägen till Nordpolen, så har de rätt att nyttja hela kontinentalsockeln.
Mm. Alltså den delen av kontinenten som sträcker sig ut under havsytan, eller
hur? Där, alltså det är ju där, det är så långt som landmassan sträcker sig. Även om den är under vatten.
Ja, precis. Alltså kontinenten.
Ja, precis. Mm. Så tanken i Arktis är ju att man vill ha så mycket som möjligt som man kan utvinna resurser ifrån.
Mm. Och även tillgång till vissa handelsleder.
Ja, så. Det är ju också en sån grej som kommer med klimat, den globala uppvärmningen, klimatförändringarna.
Mm, precis. När det smälter is på vissa strategiska ställen så öppnas det upp nya
vägar. Det blir ju att helt plötsligt så finns det en väg att ta ovanför liksom, som inte har funnits där innan.
Mm.
Och det är ju också såklart viktigt. Och det är därför så många är intresserade av Arktis.
Och därför man kan förvänta sig att det bara växer.
Ja, jag har ju svårt att se i och med att de oljeresurser som finns utnyttjas, alltså nyttjas mer och mer, så kommer det finnas mindre olja tillgängligt. Och då är ju Arktis ett av de områdena man vill vända sig till. För att man tror ändå att det finns så pass stora resurser där.
Ja.
Så ju längre tiden går, desto mer kommer folk vilja nyttja de resurser som finns i Arktis. Mm. Antagligen.
Ja, desto mer press kommer ju hamna där.
Ja.
Om inte liksom mot förmodan fossila bränslen i hela världen fasas ut liksom om 10 år.
Vilket känns tveksamt.
Mm.
Till exempel så jag läste bland annat att att den amerikanska flottan, tror jag det är. Jag tror inte att det är hela militären utan bara flottan som använder lika mycket bränsle per år som hela Sverige.
Intressant.
Det förklarar ju lite varför USA kanske är intresserade av att hitta nya oljekällor att nyttja.
Mm.
Och det är ju generellt sett bättre att ha inhemska källor än att behöva importera.
Jo, det är alltid bättre att inte vara beroende.
Exakt.
Någon annan stat.
Speciellt när det, kanske när det kommer till militärmakter. För att tänk om man hamnar i krig med de som man importerar ifrån.
Mm.
Då blir det jobbigt.
Det blir knas. Mm.
Nej, så Arktis är... Jag menar, det är ju inte ett slagfält på något sätt så. Men de stater som är inblandade försöker alla hävda sin rätt att nyttja någonting som de på papper kanske inte möjligtvis har rätt till.
Mm.
Och på så sätt så blir det ju ett försök att dra om gränser och ändra den sociala konstruktionen av Arktis som ett område som ingen bryr sig så särskilt mycket om. Alltså det blir, man vill ha så mycket tillgångar som möjligt.
Mm. Och man försöker alltså i viss mån hitta liksom, så att säga, naturliga förklaringar till Exakt. Att man har rätt till det där. Än så länge kanske. Sen
ja.
Slutar kanske med att det inte spelar så stor roll längre. Men
Absolut.
Det görs försök då, tydligen.
Ja, alltså det ryska exemplet då med atomubåten. Det var ju verkligen, de tog ju också prover på havsbotten för att de skulle kunna knyta bergarter och allt möjligt till den kontinentala sockel som finns.
Mm.
Att den ska gå hela vägen. För att om den skulle göra det, ja, då skulle, hade det ju varit superenkelt för Ryssland att utnyttja de resurserna som finns i just det området. Men det är ju inte bekräftat att det är så.
Nej.
Av resten av världen.
Men så den geopolitiska situationen i Arktis då. Skulle du säga att det är ett exempel mer på hur geografin påverkar politiken eller på hur politiken påverkar geografin?
Ja, det är ju en ganska bra fråga. Jag skulle väl säga först och främst kanske att det är geografin som påverkar politiken.
Mm.
Bland annat då för att det handlar om stater som har gränser till Arktis. Och de här resurserna blir intressanta på grund av klimatförändringen.
Mm.
Vilket gör att politiken förändras i och med att de geografiska eller klimatologiska faktorerna också förändras. Men det är inte helt solklart kanske.
Nej.
För alltså oljeutvinning är ju ändå ganska stora ingrepp i naturen.
Ja, det är, och det, vi ska ju nämna det också där kanske, att det är inte bara stater som vill utvinna olja som är liksom aktörer i
Nej.
Arktis geopolitiken, utan det finns ju ändå ganska starka grupper som liksom vill stoppa allt det här från att hända. Miljöaktivister.
Precis. Och det är ju då bland annat för att Arktis anses vara ett viktigt men ganska känsligt ekosystem.
Mm.
Och man oroar sig egentligen över att oljeutvinning kommer leda till stora förändringar och konsekvenser som Arktis inte riktigt klarar av.
Ja, ja, precis.
Och sen så är det ju också då ursprungsbefolkningen som nyttjar Arktis för sin egen överlevnad och sin egen försörjning liksom. som alltså det kommer ju förändra situationen för många av dem, för att det kanske inte kommer gå att nyttja de resurserna som de nyttjar på samma sätt längre, om det sker stora ingrepp i Arktis.
Mm.
Men det är ju svårt att säga.
Jo.
De oroliga rösterna finns där i alla fall.
Ja, och klart är att Arktis liksom fysiska miljö kan verkligen bli påverkad.
Absolut.
Av politiken också.
En sån grej som har kommit upp om man jämför med till exempel The Gulf of Mexico och när BP, när det var det här stora oljeutsläppet.
Mm.
Då var det ju en brunn som brast på något sätt. Och om det skulle hända i Arktis vid fel tillfälle, när isen har lagt sig, då är det vissa som påstår att det kommer vara helt omöjligt i princip att stoppa utsläppen och läckagen, vilket kommer betyda att ja, det kommer leda till väldigt stora förändringar liksom i Arktis och väldigt stor påverkan på naturmiljön.
Mm.
Geografi-quiz.
Okej, är du redo att knäcka veckans quiz?
Ja, du fick ju faktiskt ganska många poäng förra, så
mm.
Jag måste ju step up my game liksom.
Ja, nu har jag gjort jättesvåra frågor så det, det kommer inte gå, men nej, vi får se. För 5 poäng. Det här landet blev en självständig republik 1966 efter att ha varit ett brittiskt protektorat. Det var då ett av världens fattigaste länder, men har sedan dess klättrat till att bli medelinkomstland. Ligger runt plats 80 i världsrankningen över BNP per capita.
Mm. Jag tror att vi får ta en till.
Mm. Den ekonomiska utvecklingen har till stor del att göra med diamantfyndigheter som upptäcktes ungefär vid samma tid som landet blev självständigt. Det är idag världens näst största producent av diamanter.
Jag hamnar ju direkt i Afrika. Alltså.
Mm.
Brittiska kolonier. Ja, nej.
Vi kör på.
Mm.
Denna inlandsstat, alltså landlocked country, är ett av världens mest glesbefolkade länder. Mycket eftersom det huserar en del av Kalahariöknen. Det kanske var svåra frågor. Det är möjligt att de var skitsvåra. Jag trodde jag hade kunnat för sig själv.
Alltså det är... Det finns så jävla många.
Mm. Men det kanske gör det.
Ska man våga sig på en gissning? Alltså?
Jag tänkte att landlocked skulle ge mer. Men kanske mer än vad du gjorde i sammanhanget.
Hur många...
Det finns i och för sig ett gäng i mitt... Ja, det gör det ju.
Det är ju ganska många som landlocked.
Mm. Jo, men just i tillsammans med öknen och så.
Ja, Kalahari, det är där. Botswana. Det är väl landlocked. Okej, vi får ta en till.
För 2 poäng. Landet är hårt drabbat av HIV och AIDS. I procent av befolkningen som lever med detta är det bara närliggande Lesotho och Eswatini som är värre drabbade.
Ja. Jag är fortfarande på Zambia, Zimbabwe eller Botswana. Jag kan inte säga vilken.
Mm.
Ja.
Nej, svårt att skilja dem åt.
Kör en till.
Okej, på 1 poäng. Namnet kommer från den dominerande folkgruppen Tswana.
Ja. Botswana.
Det stämmer.
Fan. Jag hade kunnat gissa på tre redan.
Mm. Jo, det känns som det som kan liksom skilja den från andra länder, också landlocked i samma område, är just öknen.
Ja, jag vet inte exakt var Kalahari ligger, om jag ska vara helt ärlig. Eller jag vet ju var det ligger, men inte i vilka nationer.
Nej.
Så det visar mina brister på kunskap i södra Afrika.
Okej, en annan stor geopolitisk konflikt refererade vårt intro skämt till det här avsnittet, nämligen Krimkonflikten mellan Ryssland och Ukraina. Där alltså 2014 så ansåg Ryssland att Krim är en del av Ryssland nu, inte Ukraina längre, som det hade varit ganska länge innan det. Den här konflikten och Ukraina som land generellt är ganska krångligt. Det är ganska rörigt, upplever det som, med liksom vad alla konflikter handlar om, och det finns ganska många dimensioner på det här, upplever jag det som. Så vi försöker liksom inte kanske ge någon fullständig beskrivning över politiska läget i Ukraina, för att det kan vi inte ge oss in på.
Nej, men det får bli ett annat avsnitt.
Det får bli ett annat avsnitt, men försöka ge några liksom perspektiv på varför det finns en konflikt här.
Mm.
Lite grann, framförallt kanske ur ett geografiskt perspektiv.
Mm, det låter ju bra.
Mm, vi testar det. En sån här grej är ju att Ukraina är ett land som ligger i liksom gränsen mellan saker. Det har ett ganska utsatt och så intressant läge på det sättet, som liksom mellan EU och Ryssland och då Rysslands samarbets liksom område, om man ska säga, deras intresseområde. Och även alltså själva namnet Ukraina ska referera på något sätt till liksom gränsland. Mm. Även om det är jättegammalt och det liksom är från långt före Sovjettiden, så det var liksom gränsen till något föregångare till liksom Ryssland, ett annat rike. Men i alla fall, det passar ju ganska bra idag. För Ukraina är verkligen ett land som ligger på gränsen mellan saker. Och just det gör att landet på något sätt slits mellan att vända sig åt väst och EU och liksom vara med i det, eller öst och Ryssland. Och även befolkningen i Ukraina ganska uppdelad. Även liksom att det är mer västvänligt i västra Ukraina och mer Ryssland. Framförallt det bor många etniska ryssar i östra Ukraina och även på Krim.
Mm.
Och alltså innan det som hände 2014 där, så har det varit liksom uppror i Ukraina som liksom har varit typ uttryck för den här kampen mellan väst och öst som finns i landet. Så både orangea revolutionen som var 2004 var liksom en del av en sån konflikt, till stöd för då Yushchenko, som var mer västorienterad liksom kandidat till presidentposten, mot då Yanukovych som mer Rysslands vänlig, man säger. Och sen även det som hände runt 2013-2014 med protesterna, Majdan, som var mot Yanukovych efter att han till slut hade fått makten långt efter den där revolutionen, orange revolutionen. Att han undvek att skriva under ett samarbetsavtal med EU som många i Ukraina ville se och reagera på att det inte blev av.
Mm.
För att han, av någon anledning, eller liksom typ press från Ryssland eller jag vet inte exakt, men inte kunde genomföra det. Och om vi går till själva Krim då, så finns det lite liksom, händer lite saker i historien som har också betydelse nu, eller för att det är en konflikt om det nu. Bland annat att det flyttades en del då etniska ryssar till Krim under Stalins folkförflyttningar. Och även att Krim blev en del av Ukraina också under Sovjettiden. När det var Khrushchev som var ledaren. Som någon slags gåva. Eftersom han var själv uppvuxen i Ukraina och han menar att det är liksom, de har en annan geografisk och kulturell närhet till Ukraina och därför så liksom gavs det som en liten symbolisk grej att det skulle vara en del av Ukraina. Det spelar inte så stor roll liksom när det var Sovjet då, men det har fått väldigt stor effekt efter det när Ukraina har blivit ett självständigt land. Och det har varit lite så här en speciell region liksom även under Ukraina-tiden. Med ett visst självbestämmande och eget parlament och sådär. Men ändå under Ukrainas president. Och befolkningen där är och har varit under hela den tiden väldigt liksom dominerad av ryssar. Så som en reaktion på de här liksom protesterna mot liksom protesterna som i sig var liksom bland folk som ville mer väst, att Ukraina ska rikta sig mer väst, mer mot EU. Så hände det här att ryska trupper tog kontroll över Krim och genomförde den här folkomröstningen. Mm. Där det påstås att 97% ska ha röstat för att av då befolkningen i Krim ska ha röstat för att de ville tillhöra Ryssland. Den har ju inte riktigt erkänts av så många andra länder.
Nej. Det var väl ganska mycket med att de dels hade väpnade alltså trupper vid vallokalerna och att de spelade typ ryska nationalsången under.
Okej, ja, det visste jag inte.
Det verkade, om jag kommer ihåg rätt, så kändes det ganska förbestämt liksom.
Mm. Och sen hur de där siffrorna har ju också kritiserats, att det kan inte vara så liksom. I alla fall så idag om man läser om Krim på till exempel Wikipedia så står det att det är de facto ryskt, alltså så som det liksom är.
Mm.
Men de jure ukrainskt, alltså att det är lagligt fortfarande ukrainskt. För att det har liksom inte erkänts som ryskt av, ja, av liksom omvärlden helt enkelt. Men sen så finns det ju lite faktorer som gör att just Krim är extra intressant också. Att just den delen av Ukraina är liksom ett viktigt område för då, ja, framförallt för Ryssland att kontrollera.
Mm.
Och en officiell anledning till att överta är att helt enkelt det finns en stor rysk befolkning där. Så att liksom skydda den i det fallet att Ukraina kanske då skulle bli vända sig bort från Ryssland. Liksom. Men det som kanske är största grejen är att ryska marinen har sin svarta havsflotta i staden Sevastopol. Mm. Som ligger på Krim.
Mm.
Och det är deras största liksom utrikes militära bas. Så att, det här är ganska viktigt för dem. Och det kan ju bli problem. Om liksom, det hamnar i ett annat land som inte längre vill samarbeta. Med så.
Bättre att se till så att den är inrikes då.
Mm, bättre att liksom hålla hårt i den. Och de håller tydligen på att utveckla liksom hamnar i, sådär på alltså då, sitt fastland. Men den här är lite mer etablerad, eller ganska mycket mer etablerad.
Mm.
Så det är en viktig grej. Sen vet jag inte, liksom, det här är ju turismområde också. Det är liksom trevligt klimat sådär. Jag vet inte om det kan liksom påverka också att tillgång till det.
Det är klart kan.
Kanske. Så om man jämför med liksom konflikten kring Arktis, så är det här också på något sätt stater som tävlar om ett område som anses värdefullt. Med skillnaden då att det här liksom är, det är ju rent fysiskt en del av Ukraina, eftersom det är som liksom en halvö sticker ut från södra Ukraina. Och sitter inte ihop med Ryssland.
Nej. På andra sidan. Men det är ju ändå ett område som är attraktivt på flera olika sätt för flera olika stater då kanske.
Ja, det är det ju. Och man kan säga EU som lite grann typ motpol mot Ryssland i närområdet har väl också liksom i förlängningen någon slags intresse av att då, om ja, att det är ukrainskt, om det finns ett samarbete med Ukraina liksom. Men det här, den här halvön har ju, man ser på kartan, den har ju ett, liksom ett ganska speciellt läge mitt i Svarta havet liksom, som man ser ju, det är strategiskt liksom, ja, ganska spännande läge.
Så Ukraina får agera gränsland då mellan EU och Ryssland?
Ja, de är ju det.
Så som deras namn tyder på.
Precis, vare sig de vill eller inte så har de hamnat där. Och nu är det lite samma sak i Belarus som händer just nu. De är också ett sånt där gränsland.
Det är ju också ett sånt gränsland som uppenbarligen Ryssland har ett intresse av, eftersom Putin har tydligen då gått ut och sagt att han kommer stödja Lukashenko och att Lukashenko ska sitta kvar. Så.
Precis, Putin har ju tydligen tidigare försökt få med Lukashenko i någon slags samarbete, men han har inte riktigt velat för att han tappar sin egen makt då, men nu kanske det finns.
Nu kanske det är dags.
Får se vad som händer där.
Ja.
Vi går vidare till vårt tredje exempel, sista för.
Absolut.
Idag.
Okej, då ska vi gå vidare till en företeelse som då kan anses vara geopolitisk, som hade sitt startskott 2007-2008 under den matkrisen som var då, the World Food Price Crisis. Och det resulterade ju då i att vissa länder kände att de, det blev liksom för osäkert att vara beroende av de globala matmarknaderna när tillgången då på matvaror fluktuerade och priserna på de matvaror som fanns varierade väldigt mycket. Det blev lite för svårt att bevara den nationella matsäkerheten, food security, bara baserat på de globala marknaderna. Och de här länderna då, i många fall så var det länder som har lite odlingsbar mark, men som har mycket pengar. Och de som figurerar mest egentligen i litteraturen är staterna längs Persiska viken, då Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar och och så vidare. Kina, Indien och Sydkorea med flera. Och det de då ville göra var att försöka liksom minska det här beroendet som de hade av import och matvaror och produkter från andra länder, för att det sågs som en, ja men det sågs som osäkert liksom, om de skulle kunna bevara den nationella befolkningen och deras behov på mat då.
Ja.
Så tanken var väl att de egentligen ville bli självförsörjande, men då på med hjälp av någon annans mark. Och på andra sidan där då så finns det ju vissa stater då som har mycket odlingsbar mark men ganska lite pengar. Och då känns det ju rimligt att de som har mycket pengar kan köpa mark av de som har lite pengar, så att de som har lite pengar får lite mer pengar. Och det är det här som det som kallas för land grabbing eller markinvesteringar, utländska markinvesteringar tror jag att det kallas på svenska. Med ett lite finare ord. Large scale land acquisitions. Att då de här staterna som känner att de inte kan ha total matsäkerhet om de är beroende av de globala marknaderna, köper mark från stater som har väldigt mycket, i alla fall i tanken, obrukad mark som inte är till någon nytta överhuvudtaget. Och jag tror att jag för enkelhetens skull kommer kalla de här länderna för grabbers och grabbed.
Okej, för att, rimligt.
De som är grabbers då är de som jag redan har nämnt. Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Kina, Indien, Sydkorea och många andra. Och de som är grabbed är, ja, de staterna finns ofta i antingen Afrika eller Sydamerika eller då i före detta Sovjet. I bland annat då Ukraina som vi pratade om förut. Och de, det är ju då både privata företag och stater som köper upp marken för att kunna nyttja den för sina egna behov. Och de uttrycker det ofta som en form av win-win. Att de får ju den mat de vill ha. Men i de länderna där det är land grabs då, de får landsbygdsutveckling, tekniska framsteg inom jordbruk, sociala och ekonomiska fördelar då för lokalsamhället, i bland annat då i form av anställningar på de här odlingarna som tillkommer.
Ja, just det.
Och det är ju också, det är ju inte bara stater som vill köpa mark, utan det är ju också regeringar i de länderna där mark köps vill ju att den ska köpas.
Ja, de säljer ju.
Ja, liksom. De vill ju ha utländska investerare. Liksom. Problemet då är att det här win-win-situationen som det pratas om, det brukar inte vara en win-win, utan de fördelar som ska tillkomma the grabbed land de uteblir ofta.
Ja.
Och alltså det här är ett ganska stort fenomen skulle jag säga. Och mellan 2008 och 2011 så köptes 20 miljoner hektar upp i Afrika. Vilket då är nästan halva Sverige. Och det var bara på 3 år. Och det har ju fortsatt efter det också. Och de här odlingarna har bland annat, de har beskrivits på ett sätt som jag tycker är ganska målande. Och det är Nancy McDonald som är journalist i, från Kanada, som har beskrivit det som beväpnade vakter som patrullerar runt klimatkontrollerade, konstbevattnade växthus som är omringade av ett jordbrukslandskap där oxdragna plogar fortfarande används. Och lokalbefolkningen, de må jobba med det här, men de får inte se skymten av maten som odlas. Och det här är då också ändå i det här fallet så är det Etiopien, vilket är ett ganska svältdrabbat land. Så bara det är ju problematiskt, att man brukar en annan stat för att tillgodose sina egna behov som stat då. Sen är också det största problemet med de här land grabs att den mark som säljs, den ska på papper vara outnyttjad. Och det ska inte finnas folk där. Alltså det är bara mark som är odlingsbar. Men
oftast så används ju den.
Oftast används den. Och det är ju, det har ju lite med liksom markägande lagstiftning och så här att göra i Afrika. För den ser ju lite speciell ut. Och det är ofta många som många då från ursprungsbefolkningen till exempel som nyttjar marken för djurhållning. Det kan vara nomader som vandrar långa avstånd för att hitta betesmark till sina djur. Eller bönder som nyttjar marken för sina egna behov.
Det är mycket och de, liksom inofficiellt. Alltså, det finns inte på papper riktigt att
nej, precis.
Det här görs.
Det brukar klassas som ancestral lands. Att det finns någon form av liksom blodsband till marken och landet i sig. Liksom. Men blodsbanden räknas inte rent juridiskt.
Nej.
Vilket betyder att de som brukar marken, de äger inte marken. Vilket då betyder att då kan de väl flytta på sig.
Och man kan visa på de enorma fördelarna som har kommit efter att helt outnyttjad mark nu blir grödor.
Exakt. Och det är superbra till exempel när man ska framställa biogas. Det är ju ett sånt här klassiskt exempel där också Sverige har alltså att någon har sagt att ni gör så här.
Till Sverige?
Anklagats.
Jaha.
Där Sverige har anklagats för land grabbing. Att de har investerat mycket pengar i företag som ska tillverka biogas. Men där de här grödorna som ska bli biogas odlas har folk behövt flytta ifrån. Och det är ofta alltså livsnödvändiga vatten försörjnings livsnödvändiga vattenreservoar till exempel då som hamnar under ett företags det är företaget som äger det området. Och då kan inte befolkningen nyttja den.
Nej. Och det här kan väl ofta vara någonting som befolkningen dels inte kan säga någonting om. Och dels kanske inte ens får någon förvarning om.
Nej.
Att en dag så kan de inte bruka marken längre.
Exakt.
Och de får hoppas på att liksom kompensera det med att få ett jobb i det här företaget. Men det hamnar ju liksom i då, om det nu är liksom privat investerare, så hamnar det ju i deras händer.
Ja.
Att, och det har jag hört att på många så här plantager där det görs och liksom det ska produceras mycket, det ska liksom sådär gå med vinst, så kanske det liksom är ekonomiskt bra att kanske ge säsongsarbeten till lokala befolkningen eller liksom så här tillfälliga grejer, men att det är svårt att skapa liksom stabila jobb som då täcker behovet för hela året.
Ja. Och det är ju, alltså många företag hävdar att de som har bott och brukat marken innan, de blir kompenserade för det. Men den kompensationen brukar vara väldigt låg. Och det är ingenting som egentligen går att livnära sig på. Så då blir det liksom inte en kompensation för det marken har brukats till innan. Och det är också många, alltså, för jag har försökt läsa lite från båda sidor. Inte bara det som är det som går att kritisera och det som är negativt.
Alltså just själva termen landgrabbing, det känns ju ganska negativ.
Ja, och det är därför det finns det här large scale land acquisitions också. Ja, jag använder landgrabbing för att jag ser det inte som, eller jag ser det som problematiskt liksom. Och när jag har läst om det och läst från företagens sida, så har det i vissa fall liksom kommit information om att de vägrar köpa mark i vissa länder för att där kan de inte få avtal som gäller i 99 år.
Okej.
Så då är det, alltså, de ska ha tillgång och kunna göra vad de vill med marken i 99 år. Och då blir det så här, man kan ju inte veta hur någonting överhuvudtaget kommer se ut. Man kan inte ens veta att det företaget finns kvar om 99 år. Liksom. Vad, att man sluter upp i ett sånt liksom, avtal, känns som att det kan få väldigt stora konsekvenser.
Mm.
Och det finns ju vissa exempel då på när den här typen av upphandlingar och avtal faktiskt har lett till politisk förändring och konflikter. Bland annat då, ett av de liksom första fallen som verkligen uppmärksammades var ett sydkoreanskt företag som heter Daewoo. Eller de är en del av Daewoo-konglomeratet, tror jag. De blev erbjudna då att köpa upp mark på Madagaskar.
Okay.
Väldigt mycket. Jag kommer inte ihåg exakt hur många hektar. Men det avtalet skulle resultera i att Daewoo ägde ungefär 50% av all odlingsbar mark på Madagaskar. Vilket är ganska mycket. Och där var det ju, där skedde det ju faktiskt en revolt. För att folk, alltså befolkningen sa att det här är inte det vi har gått med på. Och de startade en väldigt stor protest som ledde till att den sittande regeringen, den sittande presidenten, tror jag det är, behövde avgå.
Okej, okay. När var det här?
2008-2009. Så, och den efterföljande då presidenten rev upp det här avtalet då och sa att Madagaskars land varken är till salu eller for rent.
Okay.
Vilket är liksom, då är det ändå, det har ändå skett en politisk förändring till följd av den konflikten som skapades av den här potentiella landgrabben då.
Mm.
Och samma sak nästan har hänt i Etiopien med en region som jag tror heter Gambela, där det har lett till en blodig konflikt mellan ursprungsbefolkningen och de byar som finns där mot regeringstrupper som är dit skickade för att flytta på dem liksom.
Mm.
Och det är ganska många som har dött där. Så det har ju lett till liksom outright, alltså en riktig konflikt liksom.
Mm.
Och samma sak ungefär har hänt i Kamerun och Liberia och Senegal och Kenya och Mali liksom. Så det finns ändå ganska många exempel på där lokalbefolkningen får nog liksom, att det blir liksom på samma sätt som, för att jag ser ju det här lite som ett neokolonialt beteende liksom,
att jo precis, det beskrivs ju ibland som liksom, som precis. Det som en fortsättning på kolonisering,
att det handlar om att utnyttja de resurser som finns i Afrika och i andra delar av världen såklart.
Och byggas, vinsterna hamnar ju liksom någon annanstans. Och bygger ju ett annat samhälle.
Exakt.
Som inte är där marken finns.
Och när man kollar på gränsdragningarna i framförallt norra Afrika, att det är verkligen bara raka streck. Mm. Det tyder ju på att det var en utomstående makt som kontrollerar det politiska läget. Och så är det ju lite nu fortfarande, bara att det är liksom the grabbed state, de är ju med på det. Alltså, de vill ju.
Mm.
Men de styr över lokalbefolkningen på ett sätt som blir liksom att det är en utomstående makt som säljer mark som brukas och kanske är till och med tillhör någon annan. Och det blir utifrån efterfrågan egentligen på mark och jordbruksprodukter.
Ja, alltså den staten styrs ju av, eller liksom av att de har ingen, kanske de måste nästan, alltså de har ingen ekonomi att säga nej till liksom vissa investeringar.
Nej. Där,
kanske. Så det blir också lite grann det som vi har sagt tidigare, hur då politiken, för det blir ju ett politiskt beslut om staten äger marken att sälja det, så blir det liksom det är ett politiskt beslut hur det sen då påverkar liksom geografin, både natur och kultur, geografin.
Exakt. Och jag har ju nämnt ett visst antal stater som är kanske överrepresenterade när det kommer till land acquisitions eller land grabbing.
Mm.
Men jag menar, även Sverige gör ju den här typen av investeringar, eller i alla fall svenska företag.
Mm.
Och Sverige har, om jag har räknat rätt, 800 000 hektar i forna Sovjet och i Afrika. Eller svenska företag. Jag kan inte säga att det är staten. För det är också ofta svårt att veta exakt hur mycket mark som säljs och exakt vilka det är som köper. Men det är ändå ett globalt fenomen. Och det handlar ju om att den västvärlden eller den globala, the global north, utnyttjar delar av världen som inte har samma förutsättningar och en väldigt annorlunda situation.
Mm. Men har du något exempel på liksom när en sån här large scale land acquisition har alltså funkat? Blivit Bra.
Alltså nej, inte på rak arm, men det finns säkert.
För men... det lyfts ju fram, det är ju inte liksom en total enighet så, som vi sa.
Nej.
Att det är negativt att investera i andra länder, även om det är att köpa mark. Så att...
Nej, nej, absolut. Och jag menar, det är ju säkert, alltså det ger ju säkert vissa fördelar. Alltså i många fall.
Mm.
Men det finns ofta i alla fall någon form av kritik och motsättning bland lokalbefolkningen. Ofta tror jag på grund av att de inte har fått vara med och säga till om någonting. För att så här, om det kanske är vissa områden som inte används så särskilt mycket. Och om lokalbefolkningen hade fått vara med och bestämma vad som ska hända med den marken, då kanske det inte hade varit lika stora liksom hopp mellan lokalbefolkning, regering och internationella intressen.
Mm.
Men det är svårt att säga. Jag har inget exempel på när när det bara är frid och fröjd liksom. Men det kan ju också vara för att konflikter har en tendens att skapa rubriker.
Ja, ja, så är det nog. Det kan ju finnas en, vad heter det, bias åt saker som har skapat konflikter.
Ja.
Men i alla fall klart är att det skapar mycket konflikter.
Ja.
Så, och att det handlar om mestadels, alltså produktiv mark.
Ja.
Den används.
Ja.
Det är en bristvara i världen liksom.
Och om den nu inte används, varför kan den då inte användas för nationella intressen istället för att det ska komma in internationellt kapital?
Ja, och det finns ju en liksom minst en risk att det ägs av någon utanför som inte liksom behöver ha något ansvar för att ta hand om eller föda den befolkningen som bor där.
Och det blir ju också problematiskt när man pratar om food security eller matsäkerhet, vad det nu, livsmedelssäkerhet. Jag kommer inte ihåg vad det svenska begreppet är. Men jag menar, det är inte som att food security inte är ett problem i Afrika. Alltså det är ju svält där.
Jo.
Så jag menar, alltså, det blir konstigt när det kommer ett annat land och ska förse sina egna behov.
Men då som kanske är något annat, kanske är liksom energigrödor som ska bli biobränslen.
Visst.
Men sen, alltså visst, så skulle det liksom tjäna på att moderniseras.
Absolut.
På många ställen.
Frågan är ju hur mycket modernisering som tillkommer.
Ja, det här kanske helt enkelt inte är rätt sätt att driva det på.
Jag vet inte. Jag kan bara säga att jag är kritisk till det. Liksom.
Skeptisk.
Ja. Jag tycker också att det finns en viss likhet med fiskerättigheter. Framförallt då på den västafrikanska kusten. Bland annat då att EU har det som kallas för bilaterala avtal med de västafrikanska staterna. Att de köper upp fiskerättigheterna i de ekonomiska zonerna.
Mm, alltså avtal mellan två länder.
Det är ju, ja, EU har ju en gemensam fiskeripolitik, så det blir mellan EU och en stat. Och det finns ganska många sådana här. Och jag menar, det är väl helt okej. Båda staterna är liksom med på det och allting är så här. Ja. Men det kommer ju väldigt stora trålare och fiskar väldigt mycket. Och det påverkar den lokalbefolkning i de här länderna som livnär sig på fiske. För att om de inte får tillräckligt med fisk så påverkar det lokalsamhället väldigt, väldigt mycket. Och då säljer man egentligen de rättigheterna som lokalbefolkningen har till självförsörjning. De säljer man till någon annanstans. Och det blir... Det är alltid problematiskt sån här. Och det blir alltid, tycker jag, geopolitiskt när man pratar om resursanvändning på det här sättet. Och det blir också någon form av konflikt mellan det globala och det lokala. Och vad som ska prioriteras och hur saker och ting ska göras. Så det är alltid svårt. Och det finns alltid flera olika sidor till det. Liksom. Jag vet inte om vi hade så mycket mer idag.
Nej, jag tror det är bra så här.
Har vi fått det vi vill ha sagt om geopolitik?
Ja, men jag hoppas väl att vi har gett lite sådär, lite smart på vad geopolitik kan handla om.
Vi får hoppas det. Så tack för oss då, och
till nästa gång, vad är det nu man inte ska gå vilse i?
Det är det geografiska rummet.
Just det.